Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Nu Lena, ska vi ta oss an ett ämne som känns ganska tungt men viktigt.
Ja, jag är lite nervös. Jag är nervös för våra lyssnares skull. Jag är också nervös för min egen skull. För att det här är ett ämne som... om någon skulle fråga sig, vad är det värsta du har upplevt som polis? Så är svaret det här temat. Tror jag, för nästan alla poliser. Och vad är det för tema, Anna?
Ja, vi ska ju prata om barn som far illa.
Man har ju varit med om som polis att barn far illa av olika anledningar. Det är ju jobbigt att se ett barn som har varit med om trafikolycka. Det är ju jobbigare än en vuxen.
Absolut.
Det är jobbigt när barn har varit liksom... att de har dött av olyckshändelse eller att det är suicid. Allt sånt är jobbigt. Men det är ju ännu jobbigare när man vet att det är vuxna människor som utsätter barn för det här. Det är liksom det värsta av det värsta.
Ja. Ja, men det är ju att man tycker alla de här olika situationerna är så jobbiga. Det är ju för att barn är så sårbara. Och jag tror att om man, särskilt om man själv har barn eller har jobbat med barn, då har man ju också iakttagit den här sårbarheten som omger barn, liksom per definition. De allra minsta barnen, de är ju i behov av omgivningen för allt i sin tillvaro. De skulle inte klara sin överlevnad om de inte hade vuxna omkring sig. Och då tänka tanken att just den vuxna också kan utsätta barnet för en massa hemskheter gör ju att det blir väldigt, väldigt svårt att förstå och ta in. Men vi har ju fått ganska många mejl och önskningar kan man väl säga, eller ja, meddelanden och önskningar om att vi ska prata om det här i ett avsnitt, ägna ett avsnitt åt det. Och det tycker jag absolut vi ska göra idag.
Vi backar inte för det här ämnet, men...
Absolut inte.
Och det är en av grejerna, att faktiskt stå stadigt och stå kvar när det också gör riktigt ont igen. Det är ju en del av att vara människa, faktiskt.
Det är en del av att vara människa och det är en del av att vara polis. Mm. Men det är också en del av livet och hur samhället ser ut. För det här vi pratar om är ju ett allvarligt samhällsproblem. Mm. Man kan sträcka sig till att prata om det i termerna folkhälsoproblem också. Mm. Det är ett fenomen som ofta sker bakom stängda dörrar i familjesystem och utom insyn liksom från omvärlden. Mm. Och då tillåts ju det här att fortgå år ut och år in. Om man då också betänker att vuxenvärlden utanför faktiskt är ganska dålig på att hjälpa och fånga upp de här barnen, så blir ju de här barnen dubbelt utsatta.
Ja, det är fruktansvärt.
Ja, det är ju fruktansvärt. Så att jag tänker att lite syftet med det här avsnittet, det är ju också att faktiskt dels öka kunskapen om det, men också så här få igång en tanke hos våra lyssnare om barn i deras omgivning. Som de kanske, eller så här iakttagelser som man kanske har gjort och där känslan har varit att här kanske jag som vuxen behöver faktiskt göra en insats.
Ja, och det är ju alla roller. Jag tänker, barn som far illa hemma då, i sin hemmiljö, de är ju inte där hela tiden. De träffar ju vuxna människor på väg till barnomsorg, kanske förskola, skola. De träffar barn på eller vuxna på dagarna. Kanske så idrottstränare, släkt, vänner. Jag menar, det finns ju x antal vuxna människor som träffar de här barnen som blir utsatta i sitt hem. Och då blir det ju en extremt stor att man blir sviken. Den sekundära viktimiseringen. Alltså man blir sviken en gång till.
Exakt.
Om man inte orkar se det här och faktiskt gör någonting. Mm. vad är din take på det här då? Alltså, hur kommer du in i det här?
Nej, men jag har ju ägnat många, många år av mitt yrkesverksamma liv till barn och barns rättigheter och barns skydd. Mm. För min del så började det ju med att jag jobbade som tandläkare i ett ganska utsatt område, Vivalla.
Det är väl det området jag känner till i Örebro.
Ja, ja men, och, precis. Ja. Och det är ju på förekommen anledning. Ja. Därför att Vivalla omnämns ju i media som ett av Sveriges största rekryteringsnäster för IS bland annat. Mm. Och det är ju ett område med väldigt hög, eller som, ja, där det är ganska hög kriminalitet och ganska hög social utsatthet. Mm. Och jag jobbade som tandläkare där under de första åren i min karriär. Och ganska snabbt efter att jag hade börjat arbeta där så insåg jag att för många av de här människorna i det här området, inklusive barn, så är liksom tandhälsa så ett sånt litet bekymmer i deras liv.
Ja, okay.
Jag såg ju bland annat väldigt många barn som for illa där. Mm. Jag träffade barn som kom ensamma till mig till tandläkaren för att få tänder utdragna till exempel. 6-7-åringar som kom ensamma. Ja. Jag träffade mammor som hade utsatts för våld. Jag träffade föräldrar i missbruk. Och, ja, men jag fick se liksom en annan sida av min liksom profession. Och då tänkte jag så här att vi måste ju kunna som vårdinstitution göra någonting mer för de här barnen än att laga karies i deras tänder.
Mm.
Och jag hade hört talas om det här med anmälningsplikt bland vissa yrkesgrupper och sådär. För vissa, alltså om man arbetar med barn eller nära barn eller kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning, då har man ju en lagstadgad skyldighet att faktiskt överföra oro till sociala myndigheter eller socialtjänsten. Men på den tiden, det här är ju alltså 15-16 år sedan, då var det här fortfarande lite i sin linda. Det var fortfarande någonting som man inte pratade så mycket om. Och man hade ofta en inställning om att en anmälan till socialtjänsten skulle innebära att man lägger sig i en familjs privata liv och privata sfär för mycket. Så jag kände ett motstånd faktiskt.
Som att det skulle vara viktigare än barnets...
Ja,
rätt.
Det vill säga precis att, som att vuxenvärlden liksom tar sina egna behov och sätter sina egna behov och sina rädslor framförallt före möjligheten att hjälpa ett barn. Nu har det här blivit mycket, mycket bättre. Jag har ju som sagt ägnat många år att utbilda och öka kunskapen bland yrkesgrupper i hur man ska kunna upptäcka de här barnen och framförallt hur man ska kunna hjälpa dem. Sen har jag ägnar ju min forskning åt det här också. Dels utsatta barn, alltså barn som utsätts för dödligt våld, men också barn som offer för att uppleva och bevittna våld i sin hemmiljö, där mamma eller pappa utsätts för våld. Vi nämnde inledningsvis att det här sker bakom stängda dörrar ofta, och ser man till den officiella kriminalstatistiken, nu ska vi inte rabbla en massa siffror här, men bara så att våra lyssnare får en uppfattning om hur utbrett det här är, så brukar man säga att ungefär 25 000 fall av misshandel mot barn 0-17 år som anmäls varje år.
Mm.
Och då är det här all misshandel, även sån som sker mellan kamrater så att säga, eller i skolmiljö eller sådär.
Mm.
Så allt är inte våld som sker i hemmet. Men om man ändå förhåller sig till den här siffran och tänker att den här siffran har ökat med 25% under den sista 10-årsperioden.
Mm.
Så antalet anmälningar har ökat väldigt, väldigt mycket. Och särskilt anmälningarna som rör de yngre barnen. Så kan man ju fundera på, skildrar det här en ökning av våldsutsatthet, eller är det faktiskt så att vi har blivit bättre på att fånga upp och anmäla fall av barnmisshandel till exempel? Och faktum är att det sannolikt är så att anmälningsfrekvensen har ökat till följd av en ökad benägenhet hos olika yrkesgrupper att anmäla. Och det här är ju jättebra. Det är ju en positiv utveckling, verkligen. Men och säker kan man inte vara, för att om man samtidigt frågar barn och ungdomar om deras utsatthet för våld, så är det väldigt många som uppger att de faktiskt någon gång har utsatts. Om man tittar på fysiskt våld och en grupp skolungdomar i nionde klass och i gymnasiet, om de under sin uppväxt har utsatts för våld någon gång, så svarar nästan 15% att de har utsatts för fysiskt våld av en vuxen person. Och 5% uppger att de har utsatts många gånger. Och det är ungefär lika många som uppger att de har utsatts för psykiskt våld av en vuxen. Och nästan lika många som uppger att de faktiskt har upplevt våld mellan vuxna i familjen, som också är att betrakta som en form av våldsutsatthet helt enkelt. Ja. Och sen kan man se när man frågar då ungdomar om deras utsatthet för våld, så stämmer inte de siffrorna med de siffror som framkommer när man frågar om vuxna, när man frågar vuxna om deras inställning till att utsätta barn för våld i uppfostringssyfte eller av annat skäl.
Nej.
Det är betydligt färre vuxna som tycker det är okej att tillfoga sina barn våld än barn som uppger att de faktiskt utsätts.
Det känns ju inte som ett brott som man erkänner. Alltså, om man tänker de som är lägst på skalan av gärningspersoner. Man brukar ju säga liksom att vissa brott blir man ju nästan lite så här impad av. Smarta stöten och sådär. Men att misshandla barn, kvinnor och djur brukar vara liksom en lågt stående form av kriminell.
Ja, ah, precis. Det är inget som man liksom gärna, tror jag, pratar om sådär i offentligheten.
Nej.
Och samtidigt så är det ju så att även de här siffrorna som framkommer när man frågar skolungdomar måste man ju ta lite med nypa salt, för att en stor våldsutsatt grupp, det är ju de minsta barnen. Mm. Barn liksom upp och förbi förskoleålder. Och vi vet ju att minnesfunktionerna liksom kan ju bidra till att man faktiskt underrapporterar våldsutsatthet, för att man helt enkelt inte minns de här tidiga åren.
Mörkertalet måste ju vara enormt.
Ja, men det är ju enormt. Och det är ju det här som jag och många andra i fältet, så att säga, vill försöka ändra. Försöka synliggöra barnen och deras rättigheter.
Mm.
Man kan ju nämna i sammanhanget att attityderna i den svenska befolkningen kring att aga sina barn, som man pratade om förr, alltså att fysiskt och kroppsligt bestraffa sina barn eller göra det i, så att säga, ett sätt att uppfostra sina barn, har förändrats. Så att någonstans på 60-70-talet där, då var ungefär hälften av befolkningen positiva till att faktiskt utöva fysiskt våld i syfte att bestraffa eller uppfostra sina barn. Och idag så kanske det är 5% eller något sånt där av den vuxna befolkningen som är positivt inställd. Så det tyder på att det har hänt ändå en massa bra saker.
Det är ändå
saker.
Sjukt att det inte är noll.
Ja, det är sjukt. Men då måste vi komma ihåg att Sverige är ju ett föregångsland på många sätt. Och vi har jobbat ganska målinriktat för att stärka barns rättigheter och barns skydd. Vi var ju till exempel först i världen med att införa en anti-aga-lagstiftning på 70-talet, 1979. Och vi var också först med att ratificera barnkonventionen 1990.
Mm.
Så man kan tänka,
och den är ju lag nu.
Den är lag nu, precis.
Från 1 januari i år.
Ja, det stämmer bra.
Halleluja.
Ja, det är ju fantastiskt. Och det innebär ju att barnkonventionen ska ju implementeras i den befintliga lagstiftningen. Så att alla egentligen instanser som möts och hanterar liksom barnfrågor måste anpassa sin verksamhet till att ta hänsyn då till barnkonventionen.
Mm.
Och det här är jättebra ju. Samtidigt som skyddet för barn har ökat, så kan man säga att barn lever i större utsträckning fria från att utsättas för våld. Men fortfarande så är det väldigt många som gör det.
Ja, alltså jag minns de här gångerna, jag som har jobbat på ungdomssektionen på länskrim, för jag hade ju att göra med väldigt många under 18. Och då när man tog dem för brott, och sen så var det ju liksom i SOS, och föräldrar kanske var på plats, oftast inte. Och sådär. Att köra hem ett barn, en ungdom, till dennes föräldrar, och man känner i vibben från barnet att alltså, typ lämna mig inte nu. Alltså när man står där i dörren och lämnar ifrån sig, det är såklart att, att föräldrar kan vara upprörda. Det är svårt att veta skalan där. Hur upprörd och besviken är du, mamma eller pappa, eller vem det nu är som är vårdnadshavare på ditt barn? Alltså, pratar vi utegångsförbud? Pratar vi en rejäl jävla avhyvling och utskällning? Eller... kommer det bli någonting mer här nu? Jag vet flera gånger jag har stått där i dörren och bara, ja, men det här är, är lilla Lisa. Hon har gjort det här och här, och nu så har vi skjutsat hem och nu får ni liksom ta över. När man stänger dörren och bara känner så här, alltså jag vet inte riktigt om det här känns bra. Jag har faktiskt vid flertalet tillfällen lyssnat, alltså om barnet säger rakt ut, men ni kan inte köra hem med mamma pappa nu. Att då liksom köra till någon annan. Jag har till och med åkt till sosjouren. Här, varsågod, nu får ni ta över här. Det här, det här är situationen.
Ja, och det du har gjort då, det är ju att du har följt din magkänsla. Och det skulle jag vilja så här, tidigt i det här avsnittet slå fast, att den stämmer ofta.
Ja.
Om man får känslan av att det här barnet inte har det bra eller far illa på något sätt, så stämmer ofta den känslan faktiskt. Jag har själv såna erfarenheter. Jag minns till exempel vid ett tillfälle när vi åkte till en jättefin villa i ett fint område, på grund av att det var bråk mellan mamma och pappa. Och någon granne har ringt för att grannen har sett en av föräldrarna ute i trädgården påtagligt berusad och skrikit och gapat.
Ja.
Och när vi kommer dit så blir ju tonen genast en annan. Då försöker man hålla ihop det, och man menar att nej, men det är ingen fara här. Vi hade en diskussion och den liksom gick lite överstyr och sådär. Och säger pappan, min dotter här, hon vill bli polis. Och han är lite nervös och han försöker avleda liksom samtalet lite.
Hålla upp fasaden. Ja.
Hålla upp fasaden, och ja, precis. Och vi pratade ju som man brukar göra i de här situationerna. Man brukar ju sära på parterna och prata med mamma och pappa för sig och med barnen för sig. Och jag hade bara en sån här jätterisig känsla i magtrakten, precis den här du beskrev. Innan vi skulle skiljas åt så sa jag så här till flickan då, dottern, att du vill ju bli polis, då tycker jag att du ska höra av dig till mig, så kan jag berätta för dig hur du ska välja gymnasium och så sen.
Smart,
för att öka
Anna,
dina chanser.
Smart.
Ja. Och så skrev jag mitt nummer till henne på en lapp och så skrev jag ring mig. Och det gjorde hon. Dagen efter så ringer hon mig.
Ja.
Och jag lyckades faktiskt den gången hjälpa både henne och lilla syster att få komma med i en stödgrupp som jag tror socialtjänsten hade då, för barn till liksom föräldrar, för det här var ett alkoholmissbruk också involverat. Och det, då är ju känslan bra att man i alla fall har kunnat gjort någonting som vuxen för en liten person.
Mm. Ja, verkligen.
Och ser man till du vet BRIS, stödtelefonen för barn. Deras verksamhet har ju funnits i ganska många år nu. Men de meddelar att deras alltså, samtalsmängd rörande fysiskt våld har ökat ganska mycket, med 25% mellan åren 2016 och 2018. Och samtalen om psykiskt våld med 63% under samma tidsperiod. Ja.
Är det liksom, det är väldigt... man kan ju ta mycket ur det här. Då kan man ju se, man får ju titta liksom, jämföra olika statistik. Är det liksom på grund av att det är en sån ökning, eller är det att BRIS har haft väldigt många bra kampanjer så att de vet om att de finns, eller är det så att människor som kanske inte är uppfostrade med att det inte är okej har fått reda på att det inte är det. Det finns ju olika delar i det.
Ja, men det kan säkert vara en kombination av flera saker. Mm. Man vet ju inte vad det beror på.
Mm.
Man kan ju hoppas att det beror på att tillgängligheten är större för de här barnen.
Ja.
Att det är liksom lättare för dem att sätta sig i kontakt med en annan vuxen när de har det jobbigt och tufft hemma.
Mm.
Jag hoppas ju innerligt att det är så. Men vi kan ju inte utesluta att det är så att faktiskt fler också utsätts. Alltså det här är ju en kränkning av mänskliga rättigheter. Och du var ju inne lite grann på det här med barnkonventionen. Det är ju liksom alla världens barns lag. Mm. Den ska gälla för alla barn i hela världen. Mm. Och det här ställer ju till det lite grann, därför att det är ju inte alla länder som har samma inställning till det här med att tillfoga barn våld i uppfostringssyfte till exempel. Det är faktiskt bara 55 länder i hela världen som har ett uttryckligt förbud mot aga. Och det är ju väldigt bekymmersamt, och särskilt i tider som vi i Sverige nu har haft en stor flyktingström till exempel, och där människor kommer från många länder där det faktiskt är fullt liksom socialt och legalt accepterat,
ja,
att slå sina barn. Ja.
Vi pratar ju, vi pratar ju väldigt mycket nu om just misshandel, men det kan ju faktiskt vara, vi har ju sett i liksom våra poliskarriärer andra former av, det kan vara ren vanvård, man brukar säga försummelse. Exakt. Av liksom omsorgen, det kan vara sexuellt våld, det kan vara psykiskt våld, det är inte bara slag som gör ont.
Nej, och kanske är det faktiskt så att de här slagen är det som gör minst ont av det här som du nämner. Alltså det psykiska våldet, att isoleras eller bli kränkt eller förminskad eller förlöjligad, eller för den delen uppleva våld mellan mamma och pappa till exempel, är ju en våldsform som ger betydligt svårare skador egentligen. Det är ju ärr i själen liksom, som aldrig läker.
Ska vi göra en liten shoutout? Jag vet att Nina och Peter Rung har startat en egen podd. De kommer säkert prata om det här väldigt mycket för er som vill höra på det här mer.
Mer, ja men precis. Mm. Och det man kan säga då om de här olika våldsformerna, fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, försummelsevåld och så vidare, det är att väldigt många barn som utsätts för våld utsätts för flera typer av våld.
Ja.
I en undersökning så uppgav 17% av de här tillfrågade ungdomarna att de har utsatts för minst två typer av våld. Och vad får det här för konsekvenser då? Ja, det är ju att det riskerar ju orsaka betydligt svårare konsekvenser på hälsan och på välbefinnandet och på alla nivåer egentligen kring barnets utveckling. Och det är därför det är så viktigt att kunna få stopp på den här utvecklingen så tidigt som bara möjligt. Och när det gäller det här med förståelsen för de här konsekvenserna och effekterna av våld, så kan man ju bara kort nämna att barnmisshandel och kunskapen om det är egentligen inte jättegammal. Man brukar prata om en röntgenläkare som heter Henry Kempe, som är den här upptäckaren av barnmisshandel. Och då pratar vi fysisk barnmisshandel egentligen. Han upptäckte på ett antal småbarn och spädbarn frakturer tillsammans med hjärnblödningar som man inte liksom kunde förklara på något naturligt sätt. Och han förstod då att de här skadorna kan inte tillsammans uppkomma genom olycksfall.
Nej.
Så som ofta beskrevs, utan det måste finnas liksom någon annan förklaring till det här. Och det var då som först begreppet the battered child myntades. Och det här var ju någonstans i slutet på 60-talet. Och i ungefär samma tidsperiod, kanske några år senare, så börjar man i Sverige prata om det här fenomenet då, barnmisshandel, och vad det, hur utbrett det är och vad det egentligen innebär. Så det är egentligen sedan dess som liksom vi har kunnat jobba mer eller mindre aktivt med frågan och successivt också ökat vår kunskap om det här.
Du håller ju på att öka på kunskap ännu mer. Kan inte du berätta lite om din forskning?
Ja, absolut. Jag tittar ju i min forskning, den här som, delen som rör barn, så tittar jag på det dödliga våldet mot barn. För det är ett område som vi vet väldigt, väldigt lite om egentligen. Alltså barn har ju dödats och utsatts för ett dödligt våld med uppsåt i alla tider egentligen. Mm. Alltså läser man i förhistoriska dokument och texter så kan man ju läsa om att barn har dödats helt enkelt till följd av att man vill minska familjestorlekar till exempel, eller ta bort en egenskap hos barnet som inte är önskvärd, till exempel ett handikapp. Man såg att barnet inte kan bidra till familjeförsörjning.
Eller att man fick fel kön.
Eller fel kön, jag skulle precis säga det. I vissa delar av världen så kan det ju tyvärr vara så fortfarande att finnas kvar en inställning om att flickebarn till exempel skulle vara mindre välkomna än pojkebarn. Mm. Så att flickor lever, eller nyfödda flickbebisar lever liksom betydligt farligare. Och man pratar inte så ofta om det dödliga våldet som ett någonting som har ett mörkertal, för vi vet att generellt så har det dödliga våldet en väldigt hög uppklaringsprocent, eftersom ofta så finns ju förövaren i den omedelbara närmiljön, och dessutom så liksom, ja men du vet, man lägger ju väldigt mycket krut på de utredningarna. Men vi vet ju samtidigt att en liten barnkropp är väldigt lätt att undanröja. Mm. Vi vet att ett litet barn tål mycket, mycket mindre våld än liksom vad en vuxen gör. Så att det krävs också då mycket, mycket mindre våld för att döda ett barn kontra att mörda en vuxen. Vilket gör att många av de här barnen har inte heller uppenbara tecken på att ha utsatts för våld. Och man kan därför missta de här fallen för vara orsakad av sjukdom eller olycksfall.
Görs det då? Görs det sådana misstag?
Det är jag ganska övertygad om att det görs. Vi vet ju inte om det sker, men jag skulle bli förvånad om det inte sker. Jag menar, jag har ju tittat nu i min forskning på samtliga fall av dödligt våld mot barn mellan 0 och 14 år under 20 års tid i Sverige.
Mm. Och du har alltså suttit och gått igenom fallen?
Ja, samtliga fall. Och jag tittar
Men alltså
ju på...
Anna, hur orkar du? Alltså hur du sitter där. Jag ska bara måla upp. Du sitter, du har akterna framför dig. Du sitter och går igenom.
Ja.
Vad är det? Du går igenom förundersökningsprotokollet. Har du tillgång?
Jag går igenom allt.
Obduceringen.
Jag går igenom obduktionsprotokoll och brottsplatsprotokoll och förhör och samtal till SOS och läkarjournaler och...
Och då
allt.
Är din känsla att det här som då är avdömt som någon form av naturlig orsak inte kanske var det?
Nu tittar jag bara på de som har avdömt som mord eller dråp eller grov misshandel och vållande till annans död. Mm. Så de är ju liksom redan selekterade. Men jag försöker tack vare de här fallen att förstå vad det är som kan bidra till att vi missar andra. Och till exempel så är ju den stora gruppen i mitt material, det är ju spädbarn. Det är ju nyfödda barn som ofta är oönskade helt enkelt. Mm. Så att inte sällan så har man burit det här barnet och fött fram det och sen direkt tagit bort barnet, om man får uttrycka sig så. Och då förstår man ju av det att eftersom vissa av de här barnen anträffas långt senare, att det kan ju finnas barn som vi aldrig kommer att hitta också. Och vissa av de här fallen har också varit så här att de har kommit in till sjukvården och man först har trott att det har varit fråga om till exempel plötslig spädbarnsdöd eller olycksfall hos större barn. Och så har det visat sig sen att det faktiskt inte är så.
Vad hoppas du att det ska leda fram till?
Jag hoppas ju flera saker. Dels så hoppas jag att vi ska få en ökad förståelse för fallen. Mm. För att det existerar och att det förekommer. Dels önskar jag att vi ska utveckla en särskild utredningsmetodik när ett barn plötsligt och oväntat dör. Vi ska inte handlägga de fallen som när en vuxen plötsligt och oväntat dör eller där det är uppenbart att personen har mördats. Eftersom barn och vuxna skiljer sig ju så mycket. Det är helt andra motiv till exempel. Jag menar, när det gäller barn så ser vi att ett vanligt motiv till exempel är att man vill hämnas den andra föräldern. Så en förälder dödar barnet för att egentligen hämnas den andra föräldern.
Alltså man tappar ju när du pratar. Jag kan ju bara föreställa mig liksom det som är på papper under din näsa när du sitter och läser det här. sjukt bestialiska grejer. Jag kan känna att jag tappar ju den här tron på mänskligheten, den som man ändå har lyckats upprätthålla under ändå 15 års polisiärtjänst, där man möter människors sämsta och bästa såklart, men alltså man möter ju allt det som folk gör emot varandra, all misär, social utsatthet, missbruk och så vidare, men när det kommer till att vuxna människor utsätter små barn för hemskheter, då blir det ändå så här, vad är vi homo sapiens för jävla skitsläkte? Känner du aldrig så när du sitter där? Eller, jo, eller blir du klinisk i dina ögon?
Nej, men alltså jag försöker ju vara klinisk i någon mening, och det är ju för att skydda mig själv såklart. Ja. Alltså det skulle ju bli alldeles för jobbigt att ta in varje liten flicka eller pojkes liksom öde. Det går inte. Men däremot så är det klart att jag kan känna ibland att för i helvete liksom. Jag blir bara så less på ja, som du säger, mänskligheten. En grupp, jag nämnde det här med hämndmotivet, en annan grupp i mitt material, det är de här som dödar sina barn av barmhärtighet. Alltså föräldrar som verkligen uppriktigt tror att barnet kommer ha det bättre som döda än i livet. Och då, alltså, när man förstår att sånt sker, då förstår man ju också hur svåra de här fallen är att förebygga. Ja. För det här är ju välfungerande familjer. Det är ingen, ofta så är det liksom inte uppenbara tecken för omvärlden om att det här ska ske. Och dessutom sker det ofta genom en handling som är direkt dödande för barnet.
Hur? Vad gör folk? Om jag vill, alltså vilka metoder, vilka modus använder de som ska ha ihjäl spädbarn? Hur dör barnet?
Ja, men jag kan börja i den här änden istället och säga att sannolikt så är det inte samma uppsåt när ett barn misshandlas kontra när ett barn utsätts för ett grövre våld. Nej. För att vi vet från forskning att triggern ofta är, när man fysiskt i alla fall bestraffar sitt barn, att barnet har utfört att det finns alltså beteendemönster eller beteenden som inte är önskvärda, och man vill helt enkelt bestraffa barnet.
Det är väl typ få tyst, det är väl en sån här klassiker.
Ja, få tyst på barnet. Matsituationen är ju så här klassiskt. Man för upp en gaffel med våld hos ett barn som inte vill äta till exempel. Medans jag ser då i mitt material att det är ganska få barn i min grupp som har misshandlats till döds. Alltså som har utsatts för ett våld över tid. Ofta så är det fråga om en våldshandling som är direkt dödlig. Ja. Och det talar ju för att det måste vara fråga om olika liksom beteendemönster. Alltså att det dödliga våldet inte nödvändigtvis föregås. Alltså det är väldigt få fall, som Bobby till exempel. Ja. Om man säger
att det är en impuls, handling.
Precis, en direkt handling. Men som svar på din fråga, det vanligaste är att man kväver barnet. Så kvävningsvåld är det vanligaste. Men nu pratar vi ju om det allra yttersta våldet. Mm. Om vi istället uppehåller oss kring barnen som utsätts för ett icke-dödligt våld, så var ju du inne på det här att man kan utsättas på en massa olika typer av sätt ju. Och det är ju så här, förenklat så kan man ju säga att alla barn, alltså barn är ju unika. Barn har olika behov och olika liksom livsförutsättningar och sådär. Men en sak som är gemensam för alla barn, det är att barn har grundläggande behov som måste tillgodoses. Och om de inte tillgodoses så riskeras barnets liksom hälsa och utveckling att ta skada. Och att utvecklingen ska ske negativt. Och de här behoven är ju väldigt alltså basala. Det handlar om att få näring och skydd och stimulans och kärlek och sådär. Och det innebär ju då att ett barn kan ju fara illa bara liksom av ganska, vad ska jag säga, subtila våldshandlingar och av handlingar som i lagens mening egentligen inte är våld, mm, men som ändå riskerar att skada barnet. Förstår du vad jag menar då? Mm. Ja, men till exempel försummelse och omsorgssvikt. Alltså, och det är ju en våldstyp som spänner från väldigt liksom subtila saker till det allra yttersta och farligaste våldet. Till exempel i ena änden då att inte ha kläder som är årstidsanpassade. Att inte tas till tandläkaren om man har tandvärk. Eller att inte få sitt näringsbehov uppfyllt till exempel. Mm. Till det här att utsättas för liksom svält, utsättas för svält helt enkelt, att man inte får någon mat eller att man isoleras fysiskt så att man utvecklar svår psykisk ohälsa och så. Mm. Och allt det här sker ju inte av en vilja hos föräldern att tillfoga barnet skada, utan det kan faktiskt vara så att man helt enkelt saknar kunskap om vad ett barn behöver för att utvecklas bra och må bra. Så alltså bristande föräldraskap, att vara väldigt ung när man blir förälder, eller att man har väldigt många barn som man ska sörja för och där man helt enkelt inte har liksom tid och möjlighet ekonomiskt kanske att tillgodose alla barns specifika behov.
Men det här, så missförstår mig rätt, men det här kan jag ändå få mitt huvud runt, att människor är crappy föräldrar. Det, och många vuxna som idag är vuxna har i sin barndom haft crappy föräldrar. Och det kan ju gå, man har ju en enorm självläkningskapacitet, människan. Förr i tiden skulle ju allt avlastas och man skulle ner i barndomen och prata. Men nu har man liksom börjat lita mer på människans förmåga till läkning. Men det kan ju ändå få huvudet runt att man är dålig förälder. Men det här med att man utsätter barnen för bestialiska grejer, det är så svårt att greppa. Helt enkelt. Jag kan minnas, för jag satt på polisutbildningen där, så att man hade föreläsningar. Ena dagen var det någon ekobrott och andra dagen var någonting annat. Och så var det en som kom från barnpornografigruppen som pratade om att mitt jobb som polis, det är att dagar ut och dagar in och sitta och titta på fotografier på barn som blir våldtagna, utsatta, fastknutna och så vidare och så vidare. Och jag kände det när jag satt och tänkte, hur fan står du ut, människa? Mm. Och då sa den här personen så här, jag gör egentligen inte det. Längs åren jag hållit på med det här så har jag fått egna barn. Jag försöker vara klinisk i det, men jag vet att kunskapsbanken är i mitt huvud. Så jag kan inte sluta, för jag har inte hunnit lärt upp någon ny. För att jag kan titta på en bild och sen kan jag utifrån hur snaran är gjord, utifrån hur det här barnet är placerat och hur utifrån liksom, jag känner igen typ tapeten i det här rummet och då vet jag att det är den här gärningspersonen, och då kan vi hjälp med vår utredning hitta många fler målsäganden. Jag kan inte sluta, för då sviker jag barnen. Jag känner bara, men herregud, löneförhöjning till den här personen, tack. Alltså men det är så himla viktiga funktioner. Men att faktiskt inte glömma bort att det är människor som sitter och jobbar med det här och vad det gör. Man skulle ju, precis som, jag har ju kompisar som är barnläkare, alltså att ha konstanta avlastningar för att vara uthållig. För någon måste ju göra det. Annars blir de svikna en gång till. Någon måste ju forska i det, och det gör ju du.
Ja, men det gör jag. Och jag kan så väl relatera till den här killen som du berättar om. För att det blir ju till slut lite ett livskall. Man har ju samlat på sig så mycket kunskap under åren som man så gärna vill förmedla ut. Jag känner ju nu till exempel, så gör man ju en stor satsning polisiärt rörande våld i nära relationer.
Ja. Äntligen.
Äntligen, ja. Ja, men det känns ju helt fantastiskt. Det är ju jättebra. Och regeringen har avsatt ett antal miljoner för det här arbetet. Men det jag märker då är att man har svårt att prata om våld mot vuxna samtidigt som man pratar om våld mot barn. Och jag menar att det här är ju två sidor av samma mynt. Mm. Väldigt många kvinnor som utsätts för våld har barn som per definition är utsatta. Mm. Bara genom att liksom finnas i den här miljön. Sen är det så här att de löper stor risk, kanske så stor som 60% ökad risk eller risk för att utsättas fysiskt också genom att de försöker skydda mamma som utsätts för våldet och gå emellan. Och det kan också vara så att barnet utsätts instrumentellt i våldsutövningen som ett sätt att, alltså det blir en kvarhållningsfaktor till exempel. Att om du lämnar mig nu då skadar jag barnet eller man skadar barnet så att den andra parten stannar kvar.
Det är samma sak med djur.
Ja.
Att man utsätter familjemedlemmar. De oskyddade och sårbara familjemedlemmarna utsätter man som en påtryckning för att få sin egen vilja igenom.
Barn löper ju olika stor risk också att utsättas för våld. Man brukar förenklat prata om olika riskfaktorer, alltså faktorer som ökar risken att utsättas. Och de är relaterade dels till barnet och dels till hemmiljön men också till den omgivande miljön. Och de faktorerna är ganska väl kartlagda. Man vet att missbruk och svag ekonomi i familjen är riskfaktorer till exempel. Eller för övrigt våld mellan de vuxna i familjen är en väldigt stark riskfaktor. Men det innebär ju inte att man nödvändigtvis utsätts och tar skada. Det beror ju samtidigt på hur många skyddande faktorer som barnet omges av. Och hur många såna här coping-strategier som barnet har att försöka undkomma då våld.
Det kan ju finnas andra vuxna som spelar en enormt stor roll.
Absolut.
I det här, någon form av terrorbalans och damage control.
Ja, och det skulle jag vilja skicka ut som en sån här jätteviktig grej att alltså det är som du säger, vilken klok vuxen som helst kan göra en enormt stor skillnad för ett barn. Så har ni någon i er bekantskapskrets som ni känner oro för eller som ni tror behöver vuxens stöd, så följ den magkänslan och sträck ut en hand. För att det kan, ska man hårdra det så kan det ju faktiskt rädda liv. Jag sa aldrig hur många det är som utsätts för det här mest allvarliga våldet. Det är 3 till 4 barn varje år som utsätts för dödligt våld. Och den stora massan alltså utsätts ju då för våld som ger andra konsekvenser. Och det är ju inte så svårt att förstå att i och med att våld kan utövas och tillfogas på så himla många olika sätt, så är det ganska lätt att förstå också att konsekvenserna kan variera. Det är ju ganska givet att ett fysiskt våld kan ge upphov till skador, och de kan ju vara liksom spänna ifrån allt ifrån ett blåmärke till liksom hjärnskador och död i värsta fall. Och den vanligaste, om vi pratar fysiskt våld, så är det ju jättevanligt med mun- och ansiktsskador. Uppemot kanske 60-70% av barn som utsätts för fysiskt och det mer lindriga misshandelsvåldet får skador där. Så att det är ju en sån här väldigt utsatt. Men man kan utsättas på egentligen vilken del på kroppen som helst, ska sägas. Sen har vi då konsekvenser av psykisk karaktär. Och det kan ju vara allt ifrån alltså beteendemässiga förändringar hos barnet. Ett trotsigt eller utagerande beteendemönster till exempel, till självskadebeteenden och ångest och depressionsproblematik och sådär. Så att alltså, man kan säga så här förenklat, hela kroppen med allt vad det innebär kan ta skada. Utvecklingen hos barnet tar skada. Möjligheten att som vuxen få ett bra och fint liv minskar.
Det finns egentligen relation, antar jag.
Alltså precis. Det här att etablera relationer till andra. Alltså vi vet ju att många av förövarna som utsätter vuxna för våld har själva utsatts för våld som barn. Och det kan ju verka paradoxalt liksom. Att om man nu själv har utsatts, varför ska man då utsätta andra? Men faktum är att alla beteenden är ju liksom inlärda. Så även ett våldsbeteende, och man lär sig när man lever i de här familjerna att våld är en konfliktlösningsmetod, och man kan leva i en familj liksom många år där våld förekommer och det blir en liksom naturlig del av tillvaron på något sjukt vis.
Så jag tänker på, jag har ju senaste åren utbildat väldigt mycket skolpersonal.
Mm.
Och de slåss ju med den här kunskapen, för de blir ju involverade, ja, i familjebilden hos olika, hos alla.
Mm.
Och de har såna problem med där vårdnadshavare har fått kontaktförbud.
Mm.
Det vill säga att olika anledningar så ska den här personen inte ha kontakt med barn som kommer till skolan.
Mm.
Mitt under lektionstid eller när, vid avslutning av dagen, och ska komma och hämta, och då ska skolpersonal hantera detta. Du ska inte ha, och det är så ska man in i bilden. Det kan till och med bli egenmäktighet med barn, alltså att man, att man tar barnet ifrån dens vårdnadshavare.
Mm.
Alltså, ja, utan obehörigen.
Ja, utan lov.
Tar,
men,
liksom, ja, utan lov tar barnet från, ja, exakt.
Mm.
Det är så komplext. Mm. Och barnet är så himla utlämnat till att någon vuxen står stadigt, inte duckar och tar tag i det här.
En aspekt i det här till är ju att barn har inte, även om skyddet rättsligt har ökat successivt för barn, så finns det ju fortfarande flera luckor i lagen. Mm. Alltså barn anses inte vara målsägare till exempel när vuxna utövar våld mot varandra. Man, barn har rätt till en ersättning, men man är inte liksom part i ett mål. Så. Och dessutom så är ju väldigt många våldshandlingar, eller många handlingar som barn utsätts för inom ramen för ett våldsbeteende, är inte heller straffbara. Vilket gör att de har ju inte... Alltså barnmisshandel är inte ens en egen paragraf i brottsbalken. Nej. Utan de här fallen hanteras ju under misshandelslagrummet. Ja, men det finns ju jättemycket att säga om de här effekterna och konsekvenserna. Man kan ju säga att de kan ju uppkomma på kort tid efter att man har utsatts för våld. Och de kan uppkomma på längre sikt. Mm. Det kan vara fråga om akuta konsekvenser och det kan vara fråga om kroniska konsekvenser. Och det här beror ju på hur liksom omfattande våldsutsattheten har varit. Hur mycket våld barnet har utsatts för, under hur lång tid. Har det varit en enstaka händelse eller har det skett liksom upprepat över tid? Och jag sa ju tidigare att många barn utsätts för minst två typer av våld.
Mm.
Och förenklat kan man säga att ju fler typer du utsätts för, desto svårare blir konsekvenserna för individen. Och det är ju ganska logiskt.
Jag kan också tänka på, för min del som har hållit på mycket med spaning och smugglingsbrott. Det är inte bara en gång man har tagit en kurir med, som har med sig små barn, där man egentligen i polisarresten inser att vi kommer behöva plocka ifrån dig ditt barn nu. Så att det blir en väldig cirkus där på natten med sosjouren och såna här föräldrar, alltså folk som helt enkelt får ta, det kan ju vara ettåring som helt plötsligt slits från mamma och sen så satt i familje, alltså jourhem. Och då tänker man så här, ja, men resten av ditt liv blir ju inte riktigt som du har tänkt. Jag tycker att det är,
och nu, och nu tycker jag att du är inne på en jätteviktig sak att nämna här också, att nu har vi pratat om olika våldsformer som barn kan utsättas för. Men jag tycker det är jätteviktigt också att skicka med här att barn kan ju fara illa av många andra orsaker också. Och det kan vara lika viktigt att uppmärksamma och reagera på sådana saker. Jag tänker till exempel att man har problem i skolmiljön till exempel. Svårt att få kamrater. Mobbing.
Mm.
Tidigt normbrytande beteende, att man börjar skolka tidigt eller börjar röka eller det finns ju en mängd olika sätt som, alltså i och med att barn är så sårbara, så riskerar de att utsättas för saker i alla miljöer som riskerar försämra deras liksom utsikter. Och det här ska man ju, för jag tror att många sitter nu när de har hört det här jättedeppiga avsnittet och tänker så här, jag vill vara en klok och god vuxen, vad kan jag göra?
Mm.
Så jag tänker, ska vi avsluta det här avsnittet med kanske att...
Ja, jag...
Eller runda av och berätta lite hur man kan agera.
Ja, jag ringde faktiskt en person som har jobbat jättemånga år inom BRIS och nu jobbar på brottsofferjouren. Och så ställde jag så här, säg fem saker man som vuxen person ska göra om man anar att man har en barn i sin omgivning som far illa. Och då sa hon så här, vi kan köra en veckans lista på det.
Veckans lista.
Det första man ska göra, nummer ett. Prata med barnet. Var inte rädd, backa inte, ducka inte, tänk inte att det där är inte min liksom, angelägenhet och så vidare, utan prata med barnet.
Får jag bara lägga till en sak där? Om man har en yrkesmässig skyldighet att överföra oro till socialtjänsten, då tycker jag en sak som är jätteviktigt att komma ihåg, det är att man aldrig lovar barnet att man inte ska berätta för någon. Nej. För att det måste man göra. Men att försöka möta barnet på annat sätt.
Mm. Och det gäller ju bara de som jobbar inom vissa typer av jobb. Alltså du som privatperson är inte skyldig.
Nej, där finns lite andra villkor.
Mm. Plats nummer två. Våga lyssna. Alltså tro på barnet, våga lyssna. Stå kvar när det börjar bli tufft. Och låt inte barnet förstå att du tycker att det här är så tungt. För då kommer barnet försöka skydda dig. Mm. Utan att våga lyssna. Tre. Rådgör, alltså ta hjälp. Det finns folk som är proffs på det här på riktigt. Det finns människor, det finns vuxennummer till BRIS som man kan ringa om man vill bolla frågor. Du kan ringa till brottsofferjouren, du kan ringa till socialtjänsten för att rådgöra vad du ska göra. Plats nummer fyra, anmäl. Det finns ju så här kallad orosanmälan. På kommunens hemsida där du bor så finns det nummer och kontaktuppgifter till er socialtjänst. Anmäl, och det här går att göra anonymt.
Ja, som privatperson får man ju göra det anonymt, men däremot inte om man har det då som en yrkesmässig skyldighet. Och den här yrkesmässiga skyldigheten är ju väldigt många yrkesgrupper som har. Så det är därför jag tänker att vi riktar oss till dem också. Där får man inte vara anonym, och det beror ju på att med anmälningsplikten så följer en uppgiftsskyldighet. Så att man måste kunna koppla tillbaka och få mer uppgifter. Ska du berätta hur man gör en anmälan då?
Men jag tänker bara, jag vill bara säga så här, vi tänker ju så här att för er som jobbar med det här, ni ska ju kunna det här.
Fast det gör de inte.
Nej, tyvärr gör de inte det. Men jag vill skicka med är att alla ni andra som kanske inte tycker att det här åligger er, ni kanske inte har kunskap, ni kanske inte känner att ni ska in där och klägga, så är det kanske precis just det ni ska göra. Och jag såg något citat som är så fint, det är så här, du kan vara den som faktiskt gjorde något.
Ja.
Och det vill jag skicka med. Och även om det kanske, du kanske kan sätta den lilla bollen i rullning i alla fall.
Jag har ju jobbat med ett ärende som är så hemskt, så jag kan inte prata om det för att då börjar jag nästan gråta. Men det handlar om ett litet barn som skrek natt och dag och natt och dag. Och till slut så är det en granne som ringer till socialtjänsten som begär biträde av polisen. Och när man åker hem dit så hittar man den här lilla flickan fasttejpad vid ett sängben med silvertejp. Hon har alltså utsatts för ett sånt grovt och massivt våld. Hon hade inte överlevt, tror jag, många dagar till om det inte vore för den här personen i trappuppgången som följde sin magkänsla och faktiskt ringde. Så det är helt rätt det du säger.
Jag kan avsluta med att berätta att jag hörde ett sånt jävla hallå där jag bodde förut. Och jag gick ut i trapphuset för jag tänkte att jag går och ringer på. Det ska man ju bara. Men jag kunde inte lokalisera. Jag blev galen. Jag hörde inte varifrån det kom. Så jag gick ner i trapphuset och så satte jag en lapp på porten. Hej, jag heter Lena. Jag bor på våning 5. Det har varit ett väldigt liv här nu på morgonen. Jag vet att det är fler som har hört det. Jag vill att ni kommer upp till mig och berättar vad det är som har låtit. Annars så kommer jag kontakta alla en efter en. Jag tror att det tog typ 10 minuter. Sen stod det en man och ringde på min dörr. Det var nog mig du hörde. Okej. Det lät absolut inte trevligt. Kan vi inte, jag sa något i förbifarten. Jag vill ju hem till dem. Så jag sa att kan vi inte prata om det? Vi kan gå typ, jag vet inte vad jag gör ihop. Jag har sjuka barn hemma. Vi går till er istället. Så att vi gick helt enkelt dit och han beskrev liksom att han hade dåligt morgonhumör och lät väldigt mycket och så vidare. Så bad han så hemskt mycket om ursäkt till mig. Så att det är inte till mig du ska be om ursäkt. Nej. Utan till, det är till familjen. Så vi satt och pratade ett tag. Men alltså att göra någonting. Den som inte gör det är en liten skit. Eller vad är det Astrid Lindgren brukar säga?
Ja, exakt. En liten lort. Ja, men vi kan tillägga att när du säger anmäla så menar du anmäla till socialtjänsten. Men givetvis så ska man ju anmäla till polis om det är så att, liksom, att barnet utsätts för en våldshandling till exempel. Då är det givetvis också polisen man ska kontakta. Sen har socialtjänsten, de kommer utvärdera det också och göra en polisanmälan, men det spelar ingen roll tycker jag. Är man osäker så ringer man och rådgör och anmäler.
Yes! Ja,
vi rundar av. Det här var ju ett tungt avsnitt.
Ja, men viktigt.
Men viktigt. Och jag känner att vi har ju bara snuddat på det här på ytan. Jag skulle kunna ägna så många fler avsnitt till olika delar av det här. Så vi kanske får anledning att återkomma.
Och tack snälla Anna för att du orkar forska på det här viktiga ämnet. Och jag hoppas att det kan leda till bra saker för de utsatta.
Men det är jag övertygad om. Och vi måste ju tro på förändring och förbättring. Ja. Det måste vi, men vi kan alla hjälpas åt.
Och in på Instagram-kontot. Fortsätt engagera er där. Ställ frågor. Ljungdahl och Jinghede. Och så hörs vi nästa vecka med ett nytt ämne.
Det gör vi.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej, hej, hej.
Hej då.